Då säger jag välkommen till Katarina Segersten Larsson.
Tack så mycket.
Du är här för att prata om vad då?
Jag tycker med den erfarenhet jag har av det offentlig sektor bland annat, men också företag, att det är viktigt att man får ett annat sätt att möta de stora utmaningar som ändå finns framöver. Det är brist på kompetens, det är brist på människor. Vi vet att det behövs fler händer för att klara åtagandet när det gäller vård och omsorg, till exempel. Och det jag har mött under åren det är att det handlar väldigt mycket om hur vi använder den tid vi har. Istället för att koncentrera sig på det som ska till eller det som ska skäras bort. Och vi har väldigt mycket tid egentligen. Väldigt många människor som jobbar som bara den. Men vi har också ett fenomen som är, tror jag, lite för mycket svenskt. Och det är att vi sammanträder något så in i Norden.
Ja,
hela tiden.
Ja, det gör vi. Sammanträder med sånt som är viktigt eller sånt som är oviktigt? Eller
ja, både tiden, och. Eller? Men jag skulle säga både och. Och vi har en brist på disciplin när okay. Det gäller sammanträde som kostar pengar. Och skulle vi bara kunna få in hos alla ett medvetande om att de här timmarna som vi sitter i sammanträde tar från resten, så tror jag att vi skulle kunna komma väldigt långt på väg. Vi har en disciplin som skulle kunna användas med att man har en tid när man börjar och man har en tid när man slutar. Och då är alla på plats. Och de är närvarande också mentalt hela sammanträdet, vilket är en fördel. Och så är det inte i Sverige idag. Det finns en avhandling som är gjord från södra Sverige där man har tittat lite grann på den svenska möteskulturen. Och den är, tycker jag, ganska dålig i den meningen att vi inte har någon disciplin om hur man ska bete sig. Men också att vi kommer inte till skott i beslut. Vi pratar om nya varv. Ibland så är det så illa så att man överprövar ett beslut som redan är fattat. Och det här kostar pengar. Det kostar jättemycket pengar. Och det är inte bara själva sammanträdet som är problemet eller möjligheten. Utan det är också en tid till att komma till sammanträdet och en tid när man går ifrån sammanträdet till var man nu jobbar. Skulle vi få ett nytt sätt att tänka när det gäller sammanträden, då skulle vi också få en större effektivitet och skulle då också frigöra tid för väldigt många människor till att göra det man egentligen är anställd för att göra.
Är vi extrema eller är vi annorlunda jämfört med andra länder? Du har ju erfarenhet av andra länder.
Vi är extrema tycker jag. Det kanske är ett överord, men jag tycker det. Vi använder oerhört mycket resurser till att sitta i sammanträden.
Hur är det med övriga Norden? Är det...
Ja, vi är ju lite skandinaviska på det sättet, men det är ganska stora skillnader i hur man processar, som det heter, ett ärende i Sverige och i Danmark, Norge till exempel. Vi tror att vi är väldigt lika Norge, det är vi inte. Det är vi inte.
Nej, okej. Har vi alltid varit sån här?
Jag vet inte, det har blivit det tror jag. Därför att vi har haft någon slags konsensustänkande. Vi ska bli överens allihopa. Nej, sammanträden handlar inte om alltid att bli överens till 100%. Det handlar om att faktiskt få fram ett beslut som man sen följer. Och det betyder inte per automatik att alla är med på det.
Nej.
Men de här sättet att hantera tillvaron när det gäller sammanträden och mötesteknik och så, den gäller ju både för offentlig och privat sektor. Många timmar som går till sammanträden. Väldigt många.
Det är ingen skillnad menar du på?
Nej, egentligen inte, tror jag inte. Och därför behöver vi få ett annat sätt att tänka. Vi får ett annat förhållningssätt till själva sammanträdet. Hur ska vi göra för att det här ska bli effektivt? Man har ju haft såna här diskussioner där man har haft stående sammanträden. De flesta orkar inte stå i 3-4 timmar på raken, utan då blir det ganska effektivt. Jag tycker det är lite extremt, så kanske man inte behöver göra. Men det hänger väldigt mycket på ordföranden att se till att det finns en disciplin runt frågorna. Att folk är pålästa. Jag har sett att man kommer till sammanträden och öppnar kuvertet med handlingarna. Inte effektivt.
Nej, knappast.
Nej. Men det
har du någon quick fix då?
Nej, jag tror man måste prata om det. Man måste få folk att förstå att det finns en potential här att utnyttja som man inte gör idag. Därför vi är väldigt koncentrerade på nya pengar, nya projekt, Eller tvärtom, att nu ska vi skära bort x antal miljoner samtidigt som vi vet att vi har en brist på utbildad personal på nästan alla områden i Sverige idag.
Mm.
Både offentlig och privat sektor. Ja, ja. Och om man då kan tänka sig att ja, men vi måste klara åtagandet inom till exempel vård och omsorg. Ja, men då kanske vi kan frigöra lite grann, lite mer genom att vara lite mer disciplinerade när det gäller sammanträden. Ta bort en timme. Jättemycket pengar. Så det här är ett område som jag tycker att man måste börja fundera på istället för att ta fight.
Sitter du 10 personer och tar bort en timme, då har du tagit bort 10 timmar.
Ja, precis så. Precis så är det. Så där känner jag att där ska man titta lite mer på Patrik Hals. Han är då forskare. Hans utredning om det här, hur vi sammanträder i Sverige.
Okay. Så det finns alltså...
Det finns utredningar.
Utredningar,
okej. Okay. Så det tycker jag är lite spännande. Sen är det liksom också det här med att... Och det här gäller också både privat och offentlig sektor. Att man... Så fort det kommer en ny högsta chef eller en ny chef, då ska allting omorganiseras direkt. Kostar väldigt mycket. Kostar väldigt mycket energi. Det är inte bara att det kan kosta... ombyggnader och så vidare kan kosta allt möjligt, men det kostar väldigt mycket energi.
Ja. För varje chef, speciellt kanske om det är en man, jag vet inte, men ska ha sitt sätt att jobba. Jag vet inte om det är skillnad på man och kvinna.
Ja, man kan säga att i så fall har kvinnorna tagit efter en del män.
Okej. Okay. Det är inte bra.
Nej, alltså det kostar pengar det också.
Ja,
och vi kör väldigt mycket med vad som är mest inne, mest modernt just nu. Och då ska det vara öppna landskap och ibland ska det vara slutna landskap och så vidare. Och jag tror att, och det här gäller ju till exempel skolan också. Det finns en kanske 10-15% av befolkningen, vilket de är barn eller om de är vuxna, äldre, som har behovet av struktur.
Mm.
Som har behovet av lugn och ro.
Ja.
Och som inte klarar för mycket stimuli samtidigt.
Nej.
Varför kan vi inte ta hänsyn till den gruppen och sen utforma istället för tvärtom? För vi gör tvärtom idag.
Ja.
Och det kostar inte minst väldigt mycket negativt för enskilda människor. Att vi gör tvärtom.
Mm. Jag kommer att tänka på en parallell som ju då visar detta. Vi sitter nära järnvägen här och det finns det ju olika lokförare. Varje lokförare kan ju inte göra på sitt sätt.
Nej.
Varje lokförare måste ju följa järnvägen och följa det sätt som de gör.
Ja.
Det är ju det enklaste.
Rimligtvis borde det vara så.
Det borde vara så. Ja. Kan det inte vara likadant när man byter chef?
Jo, jag tror att det finns ett behov av att dokumentera att man har kommit på plats på något sätt och visa. Men jag tycker kanske att det kanske inte är det bästa sättet att visa att man har kommit på plats. Det finns många teorier om hur man ska utöva sitt ledarskap och människor är olika. Och det jag känner är ju att vi har en teori i stöten.
Ja, just det.
I hela Sverige. Istället för att titta på hur ser det ut egentligen just på den här arbetsplatsen, just på den här avdelningen. Ja, det kanske krävs ett visst förhållningssätt från ledarskapet. Och på en annan så kan det vara en annan typ av ledarskap.
Ja.
Samtidigt,
ja.
Där är vi också jättedåliga. För det är liksom också när man tittar på ett annat område som jag har försökt att sätta mig in i lite mer. Vad är det som händer egentligen? När det gäller utbildningar. Alltså vi är stenhårda på de vanliga budgeterna. Och samtidigt så kan vi sprätta iväg ganska mycket olika typer av utbildningar för personal, ledare, vad det nu är, som faktiskt inte ens är vetenskapligt verifierade.
Nej.
Utan att blinka, för vi tycker att det känns bra. Jag tycker att man ska ha kravet på all form av utbildning för personal att den åtminstone ska vara evidensbaserad innan man drar igång den.
Ja.
Minimikrav.
Det bör den ju vara.
Det har varit nu populärt med att de olika människorna ska delas in i 4 färger.
Ja, visst.
Och alla tycker att det är så fantastiskt. Ja, det är ju för att det är lätt att ta till sig.
Ja, ja.
Men människan är inte en färg. Människan är många färger.
Absolut.
Så att det finns lite att göra där. Och tittar man då på alla flumutbildningar eller ja, alla som drar runt och har någon slags, ja, vad ska man kalla det? Det är lite, nästan lite sektbeteende kan jag tycka ibland. Alla liksom blir så fantastisk med och tycker det är så fantastiska talare och så vidare. Ja, fast det kanske inte krävs så mycket förändring för att det ska bli bra för alla anställda.
Nej, men talare kan ju vara där som en inspiratör.
Mm-hmm.
Men det behöver ju inte kallas för utbildning, utan man kan ju få små träffar där man liksom blir kickar, så att säga.
Ja,
det är ju
men den kanske största kicken kanske är att bli sedd av sin chef.
Absolut.
Det är kanske där det ligger.
Jag brukar säga att uttrycker ibland att vissa söker förändring. Det kan betyda förbättring.
Mm.
Andra söker förbättring. Det kan betyda förändring.
Mm. Så är det. Alltså Sverige har ju, tycker jag, en tendens där det är en fråga i taget.
Ja.
Det är ett ställningstagande i taget. Och vi kan inte prata om många olika saker samtidigt, trots att livet är många olika saker samtidigt. Så jag tror vi behöver gå tillbaka lite grann och fundera på vad gör vi med vår tid och hur hanterar vi alla de här sakerna. Mm. Och då blir det ju lätt att det blir lite flashigt när det gäller utbildningar. Det är, man svänger sig med engelska ord och man håller på med begrepp och förkortningar. Alltså de som sitter i salen, hälften förstår inte vad som sägs.
Lean production är ett sånt uttryck som kommer med Toyota-modeller och allt.
Precis så. Ja. Och till vissa del kan man lära sig utav flöden och hur man hanterar flöden. Va? Men periodvis så kan jag känna att ibland så är vi bra på att sätta folk i kö.
Ja.
Och vi är noga med hur kön ser ut istället för att arbeta bort den.
Ja.
Och det här finns ju överallt. Att man, det ska vara rättvist på något sätt, va?
Ja, där är vi bra, Sverige.
Vi är väldigt bra på det. Väldigt bra på det. Så att det finns mycket att göra där också, tycker jag. När det gäller att försöka vara lite mer evidensbaserade när det gäller utbildningarna.
Mm.
Jag tittar lite grann också på vad gör man när det finns bra projekt som får ett bra resultat. Kan man ta till sig det från de andra? Egentligen inte, utan då ska man ha en egen modell utav det som var typ modell A. Ja, men då kanske det blir A plus eller A minus eller något sånt där. Och det här är väldigt vanligt i kommunsverige.
Okay.
Och då tänker jag, men ska det vara nödvändigt om man någonstans i en kommun i Sverige har hittat en metod som är väldigt effektiv, ett sätt att arbeta som är effektiv, som ger bra resultat? Kan inte den få vara ganska ograverad till nästa kommun? Istället för att nästa kommun säger, ja, det är möjligt att det går där, men vi måste ju liksom anpassa till vår kommun. Ja, det måste man göra när det gäller storlek och geografi och lite sånt där, men i övrigt nej. Utan vi behöver inte ha 28 olika varianter av samma modell. Men då får man en period på sig att utreda och anpassa situationstecken till den egna kommunen. Och det är också sånt där som man kan fundera på. Är det verkligen nödvändigt att hålla på så?
Säger man då att ja, det här kanske går, men vår kommun är så unik?
Ja, man säger gärna det.
Man säger det. Är varje kommun unik?
Ja, det är de i en aspekt. Men det finns ju väldigt många kommuner som är precis likadana.
Ja.
Beroende på hur stor befolkning man har, hur stor yta man har och så vidare, var man befinner sig i Sverige. Men i grunden så egentligen är ju det är samma politiska uppdrag i varje kommun, vilket den är på 2000 eller 3000 invånare eller på 1 miljon. Vilket är en orimlighet i sig, men så ser det ut i Sverige idag. Men de här modellerna som man har genomfört och med lyckat resultat i en del kommuner, som är, då skulle de naturligtvis kunna bli fullt genomförbara på nästan samma sätt i en kommun som är likvärdig.
Ja.
Men så gör man inte.
Samlas sådana erfarenheter någonstans hos SKR? Eller?
Ja, det finns en del där. Och man har olika konferenser där man talar om vad man har gjort och hur det gick och så vidare. Men därifrån till att komma till att köpa en modell rakt av, väldigt långt steg.
Okay.
Väldigt långt steg. Vilket jag tycker också är ett problem, att man alltid ska ha sin egen modell.
Precis.
Och vem är det som ska ha modellen egentligen?
Ja.
Är det resultatet man är ute efter, eller är det att fortsätta att jobba med att utveckla någonting?
Det är väl alltså resultatet för kommuninvånaren som är det viktiga?
Så borde det vara. Så borde det vara. Så att det finns mycket att vinna där också. Istället för att försöka utveckla sin egen modell och försöka hitta ett försvar för det.
Ja.
Ta den rakt av om den är bra. Så blir det bra, tror jag. Men sen är det ju också någonting annat som gör att vi spiller ganska mycket pengar åt olika håll. Och det är ju att det tar väldigt lång tid innan man hittar ett samarbete som nu är lagligt i stora delar över kommungränser.
Okay.
Det kan handla om specialkompetenser som små kommuner inte har råd att rekrytera och kan inte göra därför de finns inte.
Nej.
Och där borde man kunna jobba mycket, mycket mera med att samverka över gränser innan det nästan är för sent. Där har vi också långa, och det kräver att både tjänstemannas sida och politiken sätter ner foten snabbare än vad man gör.
Får man eller kan man samarbeta om alla?
Inte om allt, men man kan om väldigt mycket.
Väldigt mycket,
ja,
kan man.
Ja, det kan man.
Vad är som begränsningen? Vet du det? Vad varje kommun måste ha?
Bara ja, det finns, det är lite olika, men vad det handlar om är ju att man måste ju se möjligheterna. Om du har olika specialkompetenser så kan man ju, man kan köpa till del, man kan gå ha en gemensam tjänst, flera kommuner, övergripande och så vidare. Så det finns mycket att göra. Det som är problemet när man har små kommuner, det är ju att de har svårt att rekrytera specialkompetenser och de får ofta de som kommer ut från utbildningarna först.
Ja, just det.
Och då har man sin lärotid i en liten kommun och sen så tycker man, det här var inget kul, utan nu, eller det, nu är jag vidare för att kunna höja lön och alltihopa. Då går man till en större kommun.
Ja.
Det här kostar de små kommunerna väldigt, väldigt mycket i, vad ska jag säga, man kan nästan jämföra det med det som händer i idrottsvärlden. Att man utbildar någonstans på hemmaplan och sen så försvinner de iväg någon annanstans.
Till, det är bara det, lite, till elitklubben.
Så att ja, säga, och lite övergångssummor och sånt där. Va? Okay. Så det är det som händer. Så att jag tror ju att man måste så småningom, helst ganska snart, få större kommuner helt enkelt. Om vi nu ska ta den sektorn. Därför att det här kostar väldigt mycket pengar.
Du pratade förut på utbildning och så vidare, att man ändrar så att man inte tar hänsyn till de elever som behöver specialvård eller specialundervisning. Det är väl ett sånt exempel som alltså, terapeuter, psykologer.
Ja, det finns många smala yrken som är en liten kommun man inte egentligen har en 100% tjänst för.
Nej.
Så man måste hitta ett system som gör att, och sen är det ju så att varje nyrekrytering när folk slutar och går vidare, så har vi ju inte ett system där man belönar de som är lojala och duktiga och stannar kvar.
Ja,
utan vi har ett system som belönar de som sticker vidare. Det kostar pengar.
Det kostar.
Varje rekrytering kostar, om man tar in alla delar, så är det ju minst 500 000 för en, vad ska jag säga, vanlig tjänsteman, vanlig medarbetare i offentlig sektor eller privat. Så vi pratar väldigt stora pengar.
Själva hanteringen, ja.
Ja. Och sen så ska de runt och lära sig sin kommun.
Ja.
Ja, och så tar det tid. Alltså allting i den här processen kostar väldigt mycket pengar.
Ja.
Så alla har att tjäna på att hitta ett system som innebär att de som vill vara kvar och är duktiga på sitt jobb och så vidare också får en reveny av det.
Ja.
Och där är vi inte riktigt än.
Där är vi inte än. Sen har vi då glesbygdsproblemet, det vill säga att vi har transporter mellan olika då kommuner och så vidare. Så att det får man ju också hitta lösningar på, tekniska lösningar till exempel. För att
man måste använda modern teknik mer än vad man gör, absolut. Man måste jobba med befolkningen, inte mot befolkningen. Det finns väldigt mycket man kan göra. Men jag vill lite grann belysa just det här, vad man kan göra inom det system som vi faktiskt har.
Hur tänker du använda de här kompetenserna du har nu då? För att du har ju 30-40 års erfarenhet, vad tänkte jag säga, utav det här.
Ja, jo, alltså det jag kan märka är dels att prata om det, men också att, för jag märker redan att folk blir lite intresserade.
Ja.
Och jag hoppas att man skulle, att jag får fler inbjudningar, jag har fått några stycken, att prata om det här, just det här. Va? Så att jag hoppas att fler kan bli intresserade av att lyssna.
Vilka vänder du dig till?
I princip alla, därför att alla jobbar någonstans.
Ja, de flesta i alla fall.
Ja, de som har ett jobb så att säga. Ja, men så är det ju. Och det handlar ju som sagt, och jag tycker kanske att det här med modern teknik skulle ju användas mycket mer när det gäller hur man kan låta människor vara kvar i sitt yrkesarbete och inte kastas ut vid pensionering. Jag har varit med om människor som har blivit avtackade 3 gånger därför att de har varit tvungna att komma tillbaka.
Ja.
Vi har system för att vara flexibla. Använd dem då.
Ja, precis.
Det är inte allt eller inget. Det måste finnas varianter.
Ja.
Och vi skulle behöva använda kompetensen mycket längre i tid. Jag menar, här har vi en valrörelse, en förvalrörelse i USA där det i princip en stor del av de mest framträdande delegaterna och kandidaterna är 70 plus.
Ja.
Jaha.
Ja.
Men i Sverige så kastar vi ut alla.
Precis.
Låt det vara individuellt, pröva och se. Kan du vara kvar några år extra, men jättebra. Jag vill inte vara på 100%. Nej, då fixar vi det.
Precis.
För det kan man göra med modern teknik.
Ja, det är klart man kan.
Absolut. Och det är det som kommer att krävas, absolut, tror jag.
Ja, det tror jag också.
Så det finns många möjliga och bra lösningar om man vill ta dem.
Hur når de dig, du som vill komma ut och prata och föreläsa och berätta? Hur når de dig?
Ja, lite grann tror jag det handlar om munmetoden, att man pratar. Att jag också talar om vad jag skulle vilja prata om i olika sammanhang. Ja. Lite så.
Och då är det här ett sätt att lyssna på det här.
Ja.
Det tar inte lång stund. Vi har suttit här en kvart och vi har redan fått ut väldigt mycket av det här. Så att, ja, jag tror att... Ja.
Jag hoppas att många lyssnar. Ja,
ja, det kommer att vara intressant. De som lyssnar kommer att vara intresserade av det här. Det är jag övertygad om.
Hoppas jag med.
Tack för att du kom, Katarina.
Tack för att jag fick komma.